Podplay.
Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av podden som du lyssnar på just nu som heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och gästen idag heter Andreas som jobbar som brandman. Jaha, första brandmannen i podden. Ja, men han har jobbat som polis innan och valde att sluta, så vi ska få höra lite kring tankarna, hur de gick där hos Andreas när han tog beslutet att lämna polismyndigheten. Sen pussar han med lite annat, det ska vi få höra om också. Ett väldigt avslappnat och trevligt avsnitt på Patreon också. Och är du inte Patreon så blir du det på patreon.com/snutsnack. Annars finns vi, och det repeterar jag, på Facebook och Instagram också. I övrigt så vill jag att du är försiktig där ute. Och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
13-10-10-70 kom.
13-10-10-10-10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart, slut. Varmt välkommen till Snutsnack.
Tack så mycket.
Andreas.
Jajamän.
Mm, som, det är så att gästerna som flödar in till podden Snutsnack kommer ju på lite olika sätt. Människor jag träffar, tips från lyssnarna ska jag säga är väldigt viktigt. Men det här är faktiskt, jag lyssnade på en annan podd som heter God ton.
Mm.
Och där dök du upp och det var ett intressant samtal. Tänker jag ska försöka hugga Andreas till Snutsnack också.
Ja, men kul.
Mm, för du har en intressant, dels verkar du intressant som person, men du verkar ha många hjärn i elden.
Mm.
Men om vi börjar lite där vid 2004, då blev du i alla fall, klev du in på polisutbildningen.
Ja, men exakt. Jag pluggade ekonomi nere i Växjö.
Aha.
Så polis var väl egentligen det jag ville bli. Så ekonomigrejen var väl egentligen bara en sån här plan B, om det inte skulle gå.
Ah, okay.
Men så sökte jag och så kom jag in och så stannade jag kvar i Växjö. Där hade jag träffat min nuvarande fru också. Så att vi har hängt ihop sedan dess.
Mm.
Så att, ja, men så körde jag 2 år där i Växjö och sen flyttade jag tillbaka till Stockholm där jag började jobba.
Mm. Så det var polisutbildningen i Växjö helt enkelt då?
Ja, precis.
Mm. Hur var den då?
Jo, men den var bra. Den var ganska ny.
Ja.
Då hade man inte så mycket att jämföra med egentligen sådär, men, ja, men mycket var, det var fräscha lokaler och bra lärare och ja, men det var riktigt kul. Det var det.
Mm.
Bra utbildning, mycket praktiskt och sådär som det ska vara.
Mm. Ja. Men det fanns liksom en tydlig grundtanke om att jag vill jobba som polis i framtiden. Liksom.
Ja, jo, det gjorde det. Men den har inte alltid, den fanns ju inte alltid.
Ja.
Det var ju först när jag var kanske, ja, jag vet inte, efter gymnasiet så där som det dök upp. När jag var runt 19-20.
Mm.
Ja, som min svåger som var polis och som är polis fortfarande. Han tipsade mig, han tyckte jag skulle söka till polishögskolan.
Mm.
Då började jag kolla upp det lite mer. Och så bara, det här verkar ju kul. Då satt jag så här som 19-åring och jobbade med, var så här pensionshandläggare och satt och skyfflade papper. Det var ju så här astråkigt. Så att det var så här, jag måste ju ha någon praktisk jobb. Det här går ju inte.
Pensioner, det finns ju inte ens i ens tankevärld när man är 19.
Nej, men exakt. Så att det var hemskt. Jag sommarjobbade ju där. Ja, och sen så fick jag så här fast anställning. Som 19-åring eller vad. Så att, nej, det var ju hemskt egentligen. Men det var kul, det var ett skönt gäng. Det var nog lite därför.
Ja.
Sådär. Och jättebra chefer och allting. Så att, det var därför jag var kvar och jobbade där. Men sen så insåg jag att det är polis jag vill bli. Liksom, så
ja.
Att,
mm. Men när du, visste du vad du ville bli för typ av polis också? Eller ville du bara...
Nej, då hade jag ingen aning.
Sheriff.
Ja, sitta i radiobil och åka. Då visste jag inte så mycket om allt som man kunde bli. Man hade ju viss koll och sådär. Men det växte väl fram allt eftersom jag började jobba. Jag började inse vad jag ville jobba med. Liksom, sådär.
Mm.
Så att, men i början, nej, då var jag helt grön. Mm. Det var åka patrull i bil. Det var det jag ville.
För det intressanta är här, och jag kanske går lite i händelserna förväg när jag säger det, men du jobbar inte som polis idag.
Nej, precis.
Och vi ska ju givetvis få lyssna till vad tankarna ledde och hur beslutet fattades att liksom... Nej, polis är inte längre det jag vill göra. Men innan vi kommer fram dit så har du väl gjort massa saker inom polisen?
Mm, ja men exakt. Jag började ju på ordningen då, eller ingripande verksamheten som det heter nu. Och där var jag kvar i 6 år. Eller jag gjorde ett halvår. Mitt första halvår var faktiskt som närpolis i Bromma.
Mm.
Där fick jag grundplacering. Och sen efter ett halvår kunde man ju söka sig till annat då. Och det var det jag ville bli ordningspolis, så då gjorde jag det. Men där var jag kvar på ordningen i, ja, men i gamla Västerort då, i Solna utgick vi ifrån. Så där var jag i 6 år. och prova på att vara lite yttre befäl och sådana där grejer och stationsbefäl och så. Men ja, efter 6 år så började jag känna att det här var, det får räcka nu. Lite sådär, jag vill göra något nytt.
Men varför får det räcka? Är det för att det blir enahanda? För det blir, det är lite, för det är många säger som jobbar som polis, säger, men det är spännande för du vet inte vad som ska hända, du kommer till jobb och sådär. Kan det ändå bli enahanda fast man inte vet vad som ska hända?
Ja, men lite så. Att det blir... mycket var ju rutin efter ett tag också. Även om man har ingen aning om vad som kommer hända. Mm. Man satte sig i bilen och började jobba. Men så var det mycket rutin. Och ja, men det blev lite tråkigt efter ett tag. Sådär. Och sen våran tur, då, eller turlaget, det byttes ut med jämna mellanrum. Vi var väldigt intakta och sådär. Och en tajt grupp. Men så rör folk på sig och lite sådär och så. Ja, så blir det att man gör det också efter ett tag. Så
vad lämnade du till då?
Då gick jag till, nu måste jag fundera. Jo, men då var jag instruktör.
Okay.
I det här, man körde ju ett utbildningskoncept, taktisk konflikthantering heter det ju. Det här med pågående dödligt våld. Till exempel skolskjutningar och sådär. Hur gör vi poliser? Mm. Både mentalt förhållningssätt och taktik. Hur ska vi göra om det skjuts i en skola till exempel?
Mm.
Så det var väldigt intressant. Det körde vi i 2 år, en utbildningsgrupp.
Och så du blev först själv utbildad då, till instruktör?
Ja, exakt. Jag fick någon grundutbildning där och så hade man ju ett grundkoncept. Skulle man hålla sig inom de ramarna, men sen fick vi utforma hela utbildningen själva. Då. Så att det var väldigt kul att bygga upp den från grunden. Och väldigt uppskattat. Mycket praktiskt var det. Mycket, mycket praktiskt.
För man tittar nu, det var ju en skolskjutning nu ganska nära i tid. Vi spelar in det här nu i den 22 juni 2022 då. Där man fick kritik, det var i USA, jag kommer inte ihåg exakt faktiskt vad USA det var, men man fick ju oerhörd kritik för att man inte gick in tillräckligt fort så att säga. Att man skulle ha klivit in fortare och avbrutit den här så att säga, det dödandet.
Ja, precis.
Men jag menar, det måste vara svårt, men du som har varit instruktör, hur ska man veta om man ska gå in i tid och inte? Jag menar, man har ju ganska liksom... ringa kunskap om en gärningsman och beväpning och så vidare och så vidare och korridorer hit och dit. Det är ju väldigt svårt.
Mm, det är jättesvårt. Och det pratar vi mycket om, det mentala. Vad händer om vi, det kan ju rent krasst vara så att vi åker förbi en skola och så bara hör vi att det smäller. Och då är vi ju verkligen först på plats. Går man in då, det är ju egentligen är det upp till var och en. Det är ingen som kan göra den bedömningen åt dig, att nu går ni in och avbryter det dödliga våldet. Ja, men det är jättemånga gärningsmän med automatvapen. Och ja, då kanske det inte är läge att gå in. Eller också är det ändå. Att man försöker göra så mycket man kan. Helt enkelt där inne. Men jag var väl av den inställningen att jag går in oavsett. Men sen är det också så där. Du har en kollega. Man kanske är i olika faser i livet också. Någon kanske precis har blivit nybliven förälder. Börjar tänka på sådana saker. Och bara, jag går inte in. Det gör jag inte. Ja, men då går jag in själv. Och det är ju idiotiskt, alltså så. Men det var jag beredd att göra i alla fall. Och det, ja, det, så skulle det väl ha blivit. Det hade ju inte varit något bra. Så att men sen när man väl är där, alltså där och då kanske man gör någon annan bedömning. Sådär. Men den mentala inställningen från början var ändå att oavsett, då går jag in. Sen kanske det blir så att jag bara går in 10 meter för att jag inser att oj, här är det alla möjliga farliga grejer som gör att jag inte kan gå vidare. Men det är lite så, man får göra nya bedömningar hela tiden.
Men jag tänker på det, bara den utbildningen som jag, nu slutade jag för ganska länge sedan, 08. Men jag gick ju aldrig någon sån utbildning, fanns ju inte på min tid. Men bara, jag tänker bara på den här förberedelsen, att som nu sitter vi och pratar i en podd. Men kanske som om vi ponerar att vi var 2 kollegor i en radiobil, att man ändå... börja lufta de här tankarna. För det har ju hänt saker i Sverige som vi trodde aldrig skulle hända. Man pratar om skolskjutningar till exempel. Man har i USA har man larmbågar, kollar efter vapen. Ja,
exakt.
Vet, efter ett x antal år så är vi där. Och, vilket ju är tragiskt.
Ja, men verkligen.
När man har sett att en viss utveckling följer efter det och att man inte kan hindra det. Det är ju sorgligt.
Ja, men precis.
Ja, men jag förstår att det var spännande och med den instruktörstiden, men då körde du den i 2 år eller vad sa
du? Ja, men precis. Det var en utbildningsinsats som skulle hålla på i 2 år. Och sen när det var slut så skulle det bli något nytt som hette polisiär konflikthantering istället. Men då sa vi det i princip, ja, men hela gruppen som körde, att det var ganska slitsamt alltså, att köra måndag till fredag och sen mycket övningar och ja, men släpa grejer fram och tillbaka och planera. Det var jättekul, men det var rätt slitsamt. Mm. Det var det. Och man blir trött av att stå på golvet en hel dag och instruera. Det blir man. Så det var, jag var rätt slutkörd efter de där åren faktiskt. Jättekul som sagt, men lite tid till återhämtning. Så att det var liksom skönt att köra den utbildningsinsatsen och sen var vi klara.
Men hade du, var du grundplacerad då medan du var du där på den?
Ja, det var i gamla Västerort då, okay. I Solna där, på ordningen. Men sen efter den så gjorde jag väl någon sån här rotation, eller också vart det krim? Nej, det var någon krimjouren direkt då. Jag sökte mig till en grupp, en utredningsgrupp. Som jobbar med utredningar på jourtid, helt enkelt. Så de jag tidigare grep, kan man säga att då började jag förhöra istället när de satt in i arresten och sådär.
Just det, krimjouren liksom är de som tar ärendet som man kommer in med en gripen som sen till exempel, ja. Så är det krimjouren då så ringer ju åklagaren också sen personen blir anhållen.
Och... Precis, så var det i Stockholm i alla fall. Jag vet att på olika ställen så kanske det är just den bilen som, eller den personalen som har gripit den personen, att det är de som håller de här förhören och tar kontakt med åklagaren. Mm. Men där jag var så var det normala var att man lämnade över till krimjouren som tog över hela ärendet. Just för att de uniformerade kan åka ut och jobba igen liksom, och ta larm.
Det är rätt intressant, för det är som två olika jobb där fast det är samma case. Alltså, man kommer in som ordning, lämnar över. Och vi hade samma upplägg där jag jobbade i Stockholm. Sen tar krimjouren över, tar kontakt med åklagaren. Det är ju ett helt annat jobb.
Mm. Och det följer ju kedjan så pass bra. Det är ju så här, jag har varit den som griper den här personen för det här brottet. Och nu är jag den som faktiskt förhör och tar snacket med åklagaren och ser om den ska bli anhållen eller släppt eller inte. Och så där. Så att det var kul. Intressant.
Och ibland skulle det ju vara bra att göra nästan det andra först, så att säga, så man vet på ordningen vad den som jobbar på krimjouren vill ha, så att säga. Mm,
precis.
Vad vill de ha för kött på benen när man ska ringa åklagaren för att få beslut till exempel om husrannsakan eller andra tvångsåtgärder och sådär.
Ja, exakt. Och så hade ju vi faktiskt, vi hade ju så här, de nya poliserna, de hamnade ju på krimjouren. Men det var väl egentligen mest för att det behövdes folk. Och så satte man dem hos oss. Och på ett sätt var det bra för att de fick just den här grunden innan de skulle sätta sig i radiobil och åka. Men samtidigt så visste vi att de lämnar ju om ett halvår eller 9 månader eller vad det blir. Så att den här krimjouren blev liksom aldrig någon fast punkt för särskilt många. Det var oftast väldigt mycket nytt folk som man fick lära upp. Och sen när de liksom började verkligen klara sig själva och börja bli rutinerade, då var det dags för dem att sticka och så fick man lära upp nya.
Just det.
Så att det var lite synd att det var så.
Jag tänker, nu har det ju gått några år om vi kollar liksom på tidslinjen på din polisiära karriär. Har det börjat komma tankar redan här om att andra yrken finns ju också? Eller är det fortfarande polisjobbet som gäller?
Nej, det är fortfarande polisjobbet som gäller. Men samtidigt var det lite så där, vilket spår ska jag välja? Vad vill jag bli för polis nu? Jag är klar med yttre tjänst. Jag gjorde ändå de 6 åren, vilket är ganska mycket idag. Jag menar, förr i världen så kanske man var ute i 20 år. Alltså det var väl det normala. Men nu, jag vet inte, nu är det väl så här 1,5-2 år. Och sen så drar man. Så det är lite synd.
Det finns en polis som jag jobbade med lite på Norrmalm som han var ute hela sin karriär som ordningspolis.
Ja, det är imponerande.
Han pension. Hon skulle jag gärna vilja ha till podden också.
Ja, det är häftigt faktiskt.
Ja, det är ju sjukt imponerande.
Ja. Men jag började känna där också mot slutet av min ordningsperiod att men efter nattpassen, jag hade svårt att somna ordentligt och vakna tidigt. Även om jag inte fick övertid så men passet var ju slut vid 7 på morgonen. Men hemma i bästa fall 8:15, 9:30. Svårt att somna. Och sen så kanske man bara sov till 2 eller någonting för att man vaknade. Så att man fick ju otroligt lite sömn. Det var väl lite det som gjorde att jag också valde att kliva på den här instruktörsgrejen då. Just för att jag inte orkade med hel natten.
Där har man ingen aning om när man börjar hur man egentligen ska tåla det. En del har ju noll problem med det och en del har
verkligen
kraftiga problem med det.
Jag hade ju i början, det var inga som helst problem. Aha. Det var ju bara att köra på. Men jag vet inte, man blir väl äldre.
Kan man,
det är ju något sånt. Nej, men där på krimjouren i alla fall, det var lite så här, jag var där, jag trivdes, men jag var väl inte riktigt helt hundra vad jag egentligen ville fortsätta att göra. Var på krimjouren resten av karriären, det kände jag att jag inte ville då. Utan det var kanske någon så här förundersökningsledare eller om jag ska bli utredare på grova brott eller något sånt där då. Men Men då valde jag förundersökningsledarspåret då, och blev det. Mm. Och det var kul. Då var man lite mer spindeln i nätet och hade den här kollen, övergripande kollen.
Precis, och då också möjlighet att fatta beslut också i vissa ärenden om tvångsåtgärder och sådär också.
Ja, exakt. Nu blev det inte jättemycket sånt i och med att det var just på den här krimjouren, så att då var det ju åklagaren oftast i och med att man förhörde ju de gripna personer, och då ska ju åklagaren kontaktas, så då blir ju den förundersökningsledare. Mm. Så att, men det var väl mer att man var arbetsledare och spindeln i nätet och jobbade med utredarna och man hade koll på alla ärenden som kom in, och man jobbade tajt med utredarna, och man visste att den har det här ärendet och den har det här och den har det här. Så jobbar vi tillsammans, och det var jättekul. Mm. Men sen kom ju 2015.
Ja, precis. 2015 sker ju en omorganisation. Mm. Ännu en, kan man väl säga. Ja. Så kom ju, de kommer när dessa saker till börjar sätta sig lite så här, så är det alltid någon ny, då är det en ny kul chefer som,
eller så.
Politiker som tycker att vi ska göra. Just det, vad hände då 2015 i organisationen och med dig då?
Mm, ja, men det som händer är att det blir ju total kaos. Det är nästan helt sjukt hur det blev faktiskt. Det var så rörigt så att man visste ju ingenting. Sen är det ju så här, och det har jag ju sagt förut, att en omorganisation på en sån stor myndighet, det är klart att det tar tid innan det sätter sig. Mm. Det är ju inte som att det blir så här bra på en natt, utan det tar ju flera år. Mm. Men nej, det har inte blivit bra än. Sådär då. Men just hos oss på krimjouren där, så då gjorde man ju ytterligare en omorganisation på själva sektionen. Mm. Så att det vart ju jätterörigt. Man slog ihop Sollentuna med Solna. Gjorde om, med min tjänst vart ju helt omgjord. Jag började göra sådana saker som jag inte ville göra.
Okej, okay. Vad kunde det vara?
Ja, men då vart man mer som ett stationsbefäl. Mm. Eller arrestbefäl kan man väl säga. Och om man går ut och så här förmanspröva gripanden. Mm. För det måste ju alltid göras.
Varför den här vakthavande?
Ja, men exakt. Man blir lite som en vakthavande. Så här, varför den här gripen? Och så säger patrullen, det här har hänt. Då får han fortsätta vara gripen då, och så får vi låsa in personen, och sen så får man kontakta åklagaren och se liksom, de bitarna. Och sen sitta och granska patrullernas anmälningar och göra sånt. Inte jobba så nära med utredarna som jag gjorde innan. Okay. Så att då kände jag bara att det här, jag jobbade väl på där något år eller två år eller sånt där. Men sen jag började bara känna att det här går inte, jag kan inte vara kvar. Okay. Och då började jag verkligen kolla, vad ska jag göra? Så här, jag är ju polis, jag har ingen aning. Okay. Men då hittade jag den här annonsen om kriminaltekniker. Och det hade jag ju funderat lite grann på tidigare. Mm. Och tyckte att det verkar jäkligt spännande. Så att då sökte jag och fick den tjänsten. Så att det var ju jättebra. Och där vart jag kvar i 3 år.
Men om man tittar på dagens kriminaltekniker. När man gick i skolan så gjorde man allting skoavtryck. Jag har aldrig gjort det. Jag kan säga jag har aldrig gjort det sedan dess. Och skoavtryck, man gick ju och penslade med de här borstarna. Mm. Man hittade fingeravtryck och vet inte vad. Man gjorde massa grejer. Men gör poliserna det här fortfarande? Eller när man
det är ju kriminalteknikerna som gör det. Ja. Så är det ju. Och det gör man ju verkligen. Du penslar efter fingeravtryck och du säkrar ju DNA med tops och bomullstops och såna där grejer. Mm. Och blod och skoavtryck. Både fotar och säkrar med, man kan gjuta och allt möjligt för att få med sig dem då. Mm. Så att det är lite intressant gren.
För du, där gick du också först en utbildning då?
Ja, jag började jobba 1 år för att få lite praktik och gick bredvid. Kan man ju säga. Så det var faktiskt riktigt bra. Och hade en kollega som var min mentor. Så, och då, för man åker ut 2 stycken i patrull. Men nu var vi ju 3 då. Så körde man ju så i 1 år ungefär. Och sen så var det dags för utbildningen. Och så var den 1 år ungefär. Och sen så var jag helt klar, om man säger så. Jag började jobba själv i patrull med en annan. Mm. Så det är en gedigen utbildning, absolut. Och det är mycket att hålla koll på och hålla reda på vad man kan göra och vilka spår som är bra och vilka är sämre och allt sådär.
Man har ju sett CSI.
Exakt, det är exakt som CSI.
Det är det va?
Jajamän.
Jag kan tänka mig det. Alltså. Man bara håller upp ett hårstrå och bara, här har vi det.
Ja, och så bara DNA en kvart senare. Ja, men det är han.
Ja, bara lägger det i datorn.
Ja, visst. Så dyker upp. Ja, så dyker upp.
Men just det där är väl också en grej att vissa saker kan inte polisen kolla, DNA och sånt där. Det måste ni ju skicka vidare.
Ja, men exakt. Då skickar vi till NFC då, Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping, när det gäller DNA och sånt där i alla fall. Mm. Och så analyserar de det och så får vi tillbaka svar då, vad det kan vara. Antingen så har de hittat någon profil och finns den i systemet registrerad, så får vi faktiskt ett personnummer. Mm. Gör den inte det, så ja, då har vi en okänd profil. Man kan i alla fall säga om det är man eller kvinna och sådana där grejer. Då. Mm, mm. Så att det är bra. Enda problemet med NFC där är ju att de har ju sådana galna väntetider.
Jag tänkte säga, vad är ledtiderna liksom på?
De har ju fruktansvärt mycket att göra. De jobbar ju, alltså de som jobbar där är ju underbemannade och de gör ju sitt bästa såklart. Men det är ju helt omöjligt när, jag tror, har de 5300 ärenden i kö tror jag, som bara ligger och väntar. Det är ju för mycket. Det går ju liksom inte.
Tänker också på utredare. Om man sitter som en utredare och väntar på ett besked i någon teknisk del som de ska liksom hjälpa till med. Och så bara tar det tid. Ja. Man tappar ju geisten också, tänker jag. Som det går ju många led. Liksom.
Ja, men man gör ju det. Och sen är det ju just det att man kanske vill ha reda på saker och ting ganska snabbt. För att just det här DNA, om man får en träff på den, då kanske man kan jobba vidare i någon riktning. Mm. Men får man en träffen efter 2 månader, då kanske den riktningen, det kanske är för sent. Så att man vill ju ha det så fort som möjligt. Men tyvärr är det inte så. Det ska ju vara så här extrema fall där det kan gå väldigt snabbt och få någon form av förtur i förturskön, alltså sådana grejer, men ett...
En politiker som blir skjuten.
Ja, lite så. Mm. Då går det undan. Oj.
Hur påverkade det här? Påverkade det din arbetsmoral eller din liksom att...
Ja, men det gjorde det. Och just det här att vad är det som händer? För man gjorde om kriminaltekniken där också. För tidigare, när jag började då, ja men för 3,5 år sedan eller vad det blir, då gjorde vi fortfarande så här labbgrejer. Alltså säg att du gör en undersökning i, vad vet jag, en lägenhet och så har det skett ett brott och så har det varit fest och så är det massa ölburkar som står där. Ja. Och så vill man veta vilka har varit i den här lägenheten. Ja, men då kanske man tar 20 ölburkar. Och så börjar man kolla efter fingeravtryck och sådana där grejer. Och då gjorde vi det. Vi börjar pensla. Så om vi hittar några, då säkrar vi fingeravtrycken och kanske skickar ner till NFC. Men nu ska inte kriminalteknikerna och poliserna då göra någon labbverksamhet. Så vill man verkligen ha fingeravtrycken, då skickar man ju ner alla 20 burkar till NFC som ska göra det.
Det är säkert populärt.
Ja, men exakt. Och då blir de sura för att de får jättemycket mer att göra när de redan har så mycket. Oh, och då är det så här, ja men varför kan inte polisen bara få göra den här labbgrejen?
Och varför kan inte polisen få göra det?
Ja, jag vet inte. Okay.
Någon har fattat ett beslut
som gjorde att NFC... Polisen skulle sköta fältverksamheten. Det var väl det som var sagt. Och NFC all labbverksamhet.
Okay.
Det var väl det som var sagt då. Och det, ja, jag vet inte, det rimmar ju lite illa. De har så mycket att göra så att ja, men vi gör så här så vi får ännu mer att göra. Nej, det är inget bra.
Okej. Kriminaltekniker, och vad är det nu då i tankebanorna?
Jag gillar det. Det var kul. Utbildningen var helt fantastisk. Och så jobbade jag och tyckte det var roligt. Men där, jag börjar ju känna där efter ett tag att det blir för mycket. Sådär. Och så börjar man känna av, man är ute och rör sig ganska mycket i verksamheten och i Stockholm. Man är på olika stationer, för att vi hade ju så här beredskap var sjunde vecka. Eller helgberedskap rättare sagt var sjunde vecka. Så då körde man ju fredag, lördag, söndag. Eller gå på beredskapen fredag eftermiddag och så kliver av måndag förmiddag. Så hela helgen har du, och då har man hela Stockholm som upptagningsområde. Så då var man lite här och var i Stockholm och träffade kollegor och sådär. Och så börjar man ju inse när man pratar med utredarna, när man har något stort case, att de går ju verkligen på knäna. Det är allihopa. Det är så mycket. Så att det är, och grova brott som ska hålla på med egentligen bara grova brott, de är så upptagna med skjutningarna så de hinner inte med andra grova brott. Så de lägger ner på utredare som då ska hantera andra brott. Men så får de grova brott där man kanske ska vara flera och jobba för att det är ganska komplext. Men då sitter de där själva, utredarna, och har hur mycket som helst.
Wow.
Och det är liksom sådär, det blir inget bra. Nej,
men det där låter ju som verkligen som en ond spiral. Vi pratade ju om balansen redan på min tid. Och balansen då, för er som inte är polis, var ju den högen liksom, som inte är färdigbearbetad än. Och jag menar, om man har så mycket på NRC, man har så mycket som tekniker, man har så mycket som utredare och det bara läggs på höjd, det blir ju demoraliserande också.
Ja, men verkligen. Och det blir ju så här, och även vi i kriminaltekniker hade jättemycket. Och sen så är det poliser runt om, ja, men överallt som, ja, man, de har så mycket så att man går in i väggen och blir utbränd liksom. Mm. Får utmattningssymptom och sådär. Och jag menar, som kriminaltekniker och ansvarig för flera mord och sen åka ut på en beredskap en helg. Alltså det är ju inget bra. Det enda man tänker på då, det är ju så här, hoppas det inte händer något, för jag hinner inte. Jag har ju det här och här att ta hand om.
Ja, just det.
Och sen så är ju kriminalteknikerna, i alla fall i Stockholm, väldigt underbemannade. Så att hela den enheten eller sektionen med de som jobbar i fält då, de överlever ju på grund av att man jobbar över så pass mycket.
Mm.
För så fort du får jobb på den här helgberedskapen till exempel, då får du ju övertid om du går in en lördag och jobbar. Och när man hade kommit över, vad var det, 150 timmar övertid på ett år, då måste du skriva på ett papper där du liksom godkänner att jo, men jag kan jobba mer. Okay. Annars kan de inte kommendera. Det var väl lite i den vevan som jag började känna så att det är rätt mycket. Vad får vi tillbaka? Och varför ska vi ställa upp och må dåligt när vi har så här mycket? Så jag frågade ju då, så här, men vad händer om jag inte skriver på då? För jag kanske inte känner att jag orkar, och jag vet att det är jättemånga som inte orkar.
Mm.
Och då är det så här, ja, men då får ju någon bli kommenderad. Då blir någon av kollegorna kommenderad och ta mitt pass den helgen då. Och det är så här, ja, men då det är klart jag skriver på, för jag kan inte göra det här mot mina kollegor.
Ja, oh, det blir nästan så, ja, det blir någon som, får man säga, dåligt samvete, det är så här, ja, moralisk.
Ja, men exakt. Så att det blir ju inget bra.
Uh-huh.
Så att, och jag vet, nu kommer jag inte ihåg, men det bara några år tidigare, eller 5-10 år kanske, då var det ju så här, helgberedskap kanske var 13:e vecka har jag för mig någon sa. Och då är det ju mer sällan, för det är ju då man får de här grova brotten. Man jobbar en hel helg, alltså det är ju klart du får mycket ärenden att jobba med.
Märker du skillnad bara, du pratar om att mord, alltså bara när du började kontra när du slutade?
Ja, det är jätteskillnad. Alltså det här skjutvapenvåldet är ju helt galet vad det har eskalerat. När jag var på ordningen, jag var ändå i 6 år och sett och hört det mesta, men någon skjutning, det var ju sällan man var på det. Ja, det kanske var ett par gånger max på 6 år.
Mm.
Nu känns det som det är ju hela tiden.
Efter kriminalteknikarbetet då?
Mm.
Vad hände då?
Nej, men jag började känna där att nu fick det, nu började det räcka. Jag hade ju rätt svårt att somna där, och jag låg och tänkte mycket på ärendena och sådär, och så kände jag att jag kan inte vara kvar här. Det går inte. Plus att jag gick faktiskt ner, jag fick gå ner i tid, så jag jobbade bara 60%. Jag var ledig 2 dagar i veckan för att kunna ägna mig åt att skriva böcker.
Just det.
Så att det var jättebra, då kunde jag göra det. För det var svårt att hinna med annars när man jobbar måndag och fredag och sitta på helgerna och sådär. Det går liksom inte. Men det var ändå att jag fick nästan mer att göra ändå. För att då jobbade jag 3 dagar i veckan, och sen så jobbade jag ju även på, om vi säger att jag var ledig torsdag och fredag då. Men jag jobbade ju torsdag och fredag också ändå. Mm. Det var NFC ringde, åklagare ringde, och jag var väl lite såhär, jag kan ju inte bara säga, nej men jag är ledig.
Nej, jag fattar.
Utan det kanske var grejer som skulle göras i vissa ärenden, och utredarna ville veta saker för att kunna jobba vidare, och då kändes det så här fel att vara ledig liksom. Så att det var ju ofta jag satt i telefon när jag egentligen skulle sitta och skriva då.
Mm.
Så att, ja, men då kände jag, det var för mycket. Och sen så, ja, men hela sektionen och polismyndigheten i övrigt med hur allting sköts. Så jag kände bara, nej, men nu får det vara nog. Och så spillde jag väl lite galla över polisen för en polare som är brandman. Så han var så här, men sök till oss då. Då var det verkligen så här. Jag bara, ja, varför inte det? För det minns jag när jag var på ordningen där, och man hade någon insats, någon brand eller någonting. Och så kom brandmännen och så gjorde de sin grej. Då, jag minns flera gånger, då stod man där och bara, fan, man kanske skulle bli brandman.
Men var det på organisationen, var det på, alltså du nämnde det här med sömnen, vad var det som ändå gjorde att du sa, ja, men du hade ju ändå sagt att det fanns ju en ganska stark tanke om polisyrket då när du var där 19 och vände pensions.
Mm. Alltså, exakt, ja.
Och sen då bara, nej, men okej, jag skiter i det här.
Ja, men det blev lite så här, det händer ingenting, det blir ju inte bättre. Mm. Jag såg ju bara en nedåtgående spiral. Vi kommer inte hämta oss från det här inom många, många, många år. Och nej, men allmänt bitter. Jag kände mig själv, så här, jag var inte den vanliga Andreas som jag brukar vara. Och det där är så tydligt, för att jag fikade med en kollega. Jag minns inte när det var, om det var när jag hade fått tjänsten som brandman eller om jag hade börjat. Nej, det var nog när jag hade fått tjänsten. Och då hade hon, det var en gammal kollega på kriminalteknikerna. Mm. Och så sa hon så här dagen efter att vad kul det var, du var så glad. Lite så. Och det är ju ett ganska tydligt tecken på hur man mådde och hur man var. Men just det här med omorganisationen, den lever ju fortfarande kvar, det är kaoset.
Men 2015, den omorganisationen gjorde ju att polisen skulle komma närmare medborgarna.
Mm, ja, men precis. Det gjorde man ju inte direkt. Så jag vet inte riktigt var man fick det ifrån. Om det var någon där uppe som hade kommit på något så här smart att säga. Ja, bara, det låter ju bra, men det vart ju helt fel. För det var ju så här, ja, men du tar en massa polisstationer runt om i landet. Ja, men i ytterkanterna kan man säga, av storstäderna. Och så lägger man ner dem och så flyttar man in allt centralt. Och så kommer vi närmare medborgarna. Och det där fick man aldrig något svar på. Hur menar ni? Mm. Nej, men så någon politikers svar. Liksom. Mm. Så man sa, ja men alltså vi kommer ju inte närmare medborgarna. För då blir det som så här, ja men som i Värmdö. Då la man ner den i Gustavsberg. Och så flyttar man in dem centralt i Nacka strand då. Mm. Som då får ett jätteupptagningsområde med hela Nacka och Tyresö och Värmdö. Ja, men det är klart poliserna inte är lika mycket ute på Värmdö då. Mm. Med den problematiken som finns där. Man kommer ju definitivt inte närmare medborgarna.
I förra avsnittet snackade jag med Filippo och då berättade ju han när de fotpatrullerade.
Ja.
Har du fotpatrullerat någon?
Jajamän, centrum, torg, gator, ja. Ställer bilen och så tar man en sväng. Ja.
Hur ofta ser man fotpatrullerande poliser idag?
Aldrig. Ja, det är jättesällan. Jag tycker poliser på gatan ens ser man ju inte.
Mm.
Det är ju det. Och det är därför jag är väldigt för att vi ska bli mycket, mycket fler poliser.
Mm.
För det är ju bara att tänka så här, om man tänker en 70-väg, trafik. Det är inte många som håller 70. Man kanske kör i 80-90 eller någonting. Men ligger en polis i höger körfält och kör 70, då ligger man ju och kör 70.
Så är det.
Det gör man ju. Mm. Och det där gäller ju alla brott egentligen. Mm. Är det poliser på gator och torg, då kanske man inte slår ner och rånar den här personen för att det finns faktiskt en polis runt hörnet.
Mm.
Så mycket handlar om förebyggande också och visa upp polisen.
Och det är en av grund... uppgifterna egentligen för polisen är ju att förebygga brott.
Ja, men exakt. Ja. Och det är ju svårt när de inte syns.
Men jag tänker då, när du tog det här beslutet och var less på omorganisation och allt sånt där, och att du kände att det inte funkade. Vad fick du för reaktioner hos kollegorna som sa, men jag kommer sluta. Jag ska bli brandman.
Men många var ju väldigt glada för min skull. Och bara, jag förstår. Många har ju sagt, jag önskar att jag kunde sluta också, men jag har inget att falla tillbaka till. Jag har ju lite folk, man har lärt känna ganska många som sådär, och försäkringsbranschen och så finns det ju jobb, men jag kände, jag kan inte, jag vill inte göra det, jag vill ha ett mer praktiskt yrke och vara ute mer sådär, så att då var det ju ett brandman. Men många är där att de vet inte vad de ska göra mer än att vara polis.
Kommer poliser till någon form av point of no return? Att man liksom, när man har passerat ett visst streck, det strecket kan väl vara olika, men till exempel kan det vara ålder. Mm. Så här, jag är 55, jag är kriminaltekniker.
Mm.
Alltså arbetsmarknaden är död för mig.
Mm.
Nu är det bara liksom statsanställd som polis, bara jobba av det här till pensionen. Liksom.
Ja, men jag tror det. Det är nog inte helt omöjligt att det är så.
Ja.
Det är lite så här, jag har varit polis hela livet. Vad ska jag göra annars?
Mm.
Jag kanske inte vill det här till 100%, men ja, som du säger, vi harvar på. Och sen går jag i pension. Liksom.
Men hur kändes det att lämna in brickan då?
Det kändes, tyvärr ska jag faktiskt vilja säga, att det kändes egentligen, jag var helt likgiltig.
Du var det?
Ja, jag tänkte så här, efter 16 år måste vi känna någonting. Men det var mer så här, skönt. Och det är ju inget bra.
Nej.
Det säger ju väl en hel del om hur organisationen har varit. För alltså, jag trivdes ju på jobbet med kollegor och allting sådär runt omkring. Men det var just själva, ja men hur det sköts. Att, ja, men det,
har myndigheterna det, innan du gick så att säga, har de hört av sig så här, är det någonting du tycker att vi ska förbättra eller?
Ja, inte myndigheten så, men jag hade ett sånt här avslutningssamtal på min sektion. Så det var väl mest sektionen. Och där hade jag väl ett och annat att säga.
Mm.
Och sen om det har blivit någon förändring, det tror jag inte. Men jag fick i alla fall säga det jag ville säga.
Okay. Mm.
Och det mottogs ändå ganska väl, så att det kändes bra. Det var skönt att ha det där då. Men jag vet inte om det ledde till något.
Men finns det någon form av besvikelse? För jag menar, när man kommer in, man har ju liksom, man ska rädda världen och du vill ju bara åka polisbil och sådär. Och sen ser man de här åren liksom, du kanske tappar lite geist, du byter, du blir instruktör. Finns det någon bitterhet att det liksom, finns det en besvikelse över att det inte riktigt kanske blev som planerat?
Ja, men det, lite så är det ju. Jag trivdes ju bra fram till omorganisationen egentligen. Så att, ja, men vi låtsas att inte den hade skett. Då hade jag, det var inte helt omöjligt att det skulle fortfarande vara polis, tror jag. Sen kan man ju inte skylla allt på en omorganisation så, men den var så pass stor så att det hände så pass mycket som blev fel.
Mm.
Och vi lever kvar där fortfarande nu efter 7 år. Att polismyndigheten har inte hämtat sig från den, tycker jag i alla fall.
Mm. Om du skulle få ändra några vitala, kanske bara någon punkt, en eller två punkter, lite så här, vad skulle det kunna vara?
Ja, men till exempel ut med alltså behålla polisstationerna ute i landet och i förorterna, och glöm den här centraliseringen. Bättre ha satellit polisstationer, tycker jag.
Mm.
För där är det ju verkligen, har du en på, återigen Värmdö, Gustavsberg, ut där och gå på torget då. Och visa upp dig. Eller åk till andra ställen och parkera och gå runt. Och sen så är man, och så har man sitt område där man jobbar. Det tror jag stenhårt på. Just med det här förebyggande då.
Den omorganisationen var ju när jag, det var ju när polisen började. När polis, att man skulle komma. Då kom man ju, då gjorde man ju, då tryckte man ju ut lite de här mindre. Mm. Ja, men intressant. Brandman. Ja, men det är ju de här. Så här, vad ska jag bli? Jag vill bli polis eller brandman. Och nu så har du varit båda. Men hur länge har du varit brandman nu då?
Ja, det är ju inte så länge. Jag gick en utbildning, jag är klar. Alltså, jag har väl jobbat, vad blir det nu? Jag vågar inte säga det. Vad kan jag ha jobbat? 2 veckor?
Ja, det är inte
mer än så. 2,5 veckor, ja.
Okej, det är inte mer än så.
Nej, men utbildningen var 10 veckor. Och sen så nu har jag jobbat 2 veckor, 2,5, 3.
Känner du några så här omedelbara skillnader liksom, kanske på stämning eller attityd? Jag kan tänka mig att det kanske ändå är lite samma typ av människa som kanske blir polis eller brandman. Även om brandmannen alltid är hjälten och polisen då är kanske den onde ibland. Eftersom man får man makt. Jag har ju inte brandmännen på samma sätt.
Nej, exakt. Ja, lite så är det ju. Men det var faktiskt också en av anledningarna till att det valde att sluta. För jag tycker att den här men sammanhållningen har förändrats inom polisen också. Nu var ju inte jag längre kvar på ordningen då, eller ingripande verksamheten. Men de åren jag var där minns jag att, alltså, jag har ju så mycket positivt därifrån. Just för att vi var ett fast turlag. Vi hade fasta chefer. Mm. Vi jobbade tillsammans hela tiden. Allihopa. Men det slog man ju hål på. Så att då blev det ju någon form av så här periodplanering, kallas det ju för. Att man går in och planerar sina pass. Och där kunde det verkligen vara så där att du jobbar med några som du inte har jobbat med förut. Man får inte den här gruppkänslan. Mm. Inom polisen där på ordningen, så innan nattpassen, vi spelade innebandy till exempel. Innan vi klev på och började jobba med passet. De som var intresserade, och det var ofta ganska många. Och det stärkte gruppen och det blev en så här skön sammanhållning på något sätt. Och det försvann ju med åren inom polisen, tycker jag. Och nu som brandman så är ju den sammanhållningen, den är ju helt enorm. Och det har jag ju redan märkt efter så kort tid på den brandstationen jag är på. Helt fantastiska människor och vi har hur kul som helst ihop. Och vi gör ju så mycket saker tillsammans.
Mm.
Och det stärker ju gruppen. Och det är väl lite det som polisen saknar nu, kan jag tycka.
Mm. Ja, intressant. Det där har kommit upp många gånger, just det här med de här fasta turlagen. Att det har splittrats, att det har blivit sämre. Många är ju emot det här och just man saknar här, precis som du säger. En del pratar om den så kallade kårandan, men i en väldigt positiv bemärkelse, den här sammansvetsade gänget som jobbar ihop. Och man vet, jag åker med Andreas, då vet jag hur det är. Och jag med Malin, så vet jag hur det är. Liksom, vi känner varandra. Så, ja, intressant. Jag brukar ju alltid ändå, trots att du har slutat nu, så vi ska ändå fråga om ett minne från den polisiära tiden som sitter kvar hos dig, Andreas.
Ja.
Sen, ja, vilket minne som helst. Vad har du där?
Alltså, det är ju svårt. Det finns ju så mycket, både positivt och negativt tyvärr, såklart. Men jag har en händelse som är, ja, just som visar hur pass komplext arbetet är. Och då är det från tiden på ordningen då. När man kommer till jobbet och du har ingen aning om vad som ska hända. Man sätter på sig utrustningen och allting, och sätter sig i radiobilen och så åker man iväg. Och så får man något jobb. Så du har ingen aning om vad som ska ske. Och då jobbar jag en eftermiddag kväll var det väl. Och så får vi ett jobb om att det är en mamma som ringer in. Jag tror att det är mamman. Jag minns inte detaljerna så runt omkring det, för att det var så länge sedan. Men det har varit någon form av stök i lägenheten. Om det var hennes son som hade löpt amok liksom, och kastat möbler och allting. Men hon var livrädd och hade flytt ut i alla fall. Så att vi mötte upp henne på innergården. Hon berättade det här för oss då, om sonen. Och då ska vi upp och göra någon form av åtgärd. Vi vet ju inte exakt vad det är som har hänt. Utan vi måste ju kontrollera. Han kanske är skadad. Finns det några fler där inne? Han kanske är hur lugn som helst. Finns det vapen? Vi vet ingenting. Vi ska liksom in och kolla läget. Och så får man göra en bedömning vad som ska göras. Han kanske ska gripas. Har han gjort illa sin mamma? Jag tror inte det, för att hon hade inga skador och sådär vad jag kunde minnas då. Men hon var bara väldigt rädd helt enkelt. Och det fanns eventuellt någon missbruksproblematik och sådär.
Men han var inte, för
ålder, men han var inte gammal. Han var ju tonåren, men kan han ha varit 16? Och sånt där, 15-16. Men så går vi upp till lägenheten och så öppnar vi dörren. Och då står han i hallen, typ 5-6 meter framför oss, med en kniv mot halsen och säger att han ska skära halsen och så själv. Och då är det lite grann så här, som polis, vad gör du? Det är inte som att man så här vänder sig till kollegan och bara, oj, hur ska vi göra nu? Man får ju fatta ett beslut på en millisekund liksom sådär, och så får man ju en bedömning, hur ser det ut? Ja, men då har vi dörren öppen, han står där. Han är ingen fara för oss just nu. Vi har ju en dörr emellan. Skulle han göra en rusning så kan vi ju stänga dörren och ta skydd bakom den. För vi vill ju inte skjuta. Det är liksom inte mot oss som han hyser något agg mot egentligen. Så att han står där och trycker kniven mot halsen och säger att han ska skära sig själv. Men då står vi kvar i dörröppningen och jag börjar snacka med honom. Exakt vad jag säger, ingen aning. Ganska mycket fokus på den där kniven och om han gör någonting. Och tankarna börjar ju liksom, tänk om det inte går, tänk om jag måste skjuta honom, om du skjuter honom i benet. Alltså allt det där tänker man ju på medan man pratar med honom. Men sen efter ett tag så blir det att han lägger undan. Han lägger ju ner kniven och gör som vi säger och backar. Och vi är lugna hela tiden och verkligen pratar med honom och sådär. Sen så tar vi med honom helt enkelt. Han följer med. Och vi åker väl till psykakuten blir det ju på Sankt Göran där han får prata med någon. Ja, och vi sitter i bilen och snackar fotboll. Han gillade Karim Benzema, kommer jag ihåg. Alltså sådana grejer. Och det är en häftig grej. Att det blir, man har ingen aning om hur situationen kommer lösas eller vad man ställs inför.
Nej.
Och så ska man ta det där snabba beslutet snabbt. Som tur var gick det ju bra den här gången.
Mycket. Man kan nästan se det som en röd tråd. Liksom. Om mina gäster är då en spegling, de är ute som poliser i det svenska liksom, samhället sådär. Så det är mycket sådana här case där folk mår dåligt och vill hoppa och vill göra det och det och. Det är ju väldigt sorgligt egentligen och kanske inte riktigt, det är klart att det är polisiärt arbete när någon har kniv och sådär, men att må dåligt är ju egentligen en arbetsuppgift för sjukvården.
Ja, men precis, exakt.
Mötte ni på sånt ofta, att folk mådde dåligt och?
Ja, men det var jätteofta. Absolut, det var det. Verkligen. Och där kände man sig väl också hyfsat maktlös, att ja, men någon mådde dåligt och ville ta livet av sig, och så sitter den personen och kanske pratar jättemycket om det här med mig då. Mm. Och så åker man till sjukhuset och sen så en timme senare så är den personen ute och knallar på gatan. Mm. Vi hade ju faktiskt en sån som på olika sätt berättade att den ville ta livet av sig. Dels med handling också faktiskt, när vi träffade på den personen. Det var så pass illa att vi fick blotta ner den och säkra upp den för att han inte skulle ta livet av sig. Då. Och så in till sjukhus, blev utskriven och hängde sig dagen efter. Mm. Ja. Så att det är lite så här, vad krävs? Vad måste sjukvården göra för att inte det ska hända? Mm. Så att svårt.
Men jag tänker på brandkåren ibland så, eller som brandman och räddningstjänst liksom. Det har ju varit väldigt skönt tycker jag ibland när man har varit på trafikolycka till exempel, så kommer brandkåren och så får man stå där istället och vifta på bilar istället för att bända loss folk liksom ur en havererat fordon liksom. Mm. Hur känner ni för de grejerna? Det blir liksom väldigt hands on.
Mm. Ja, men det är liksom. Ja, men precis. Det är väl nästan mer sånt då som brandman än som polis, precis, egentligen. Utan du kommer ju, oftast är väl brand före polisen också på trafikolyckor till exempel och sådana bitar. Så då är man ju där först på plats och får göra de här grejerna. Så att, men det är ett jobb som allt annat. Mm. Ofta är det ju, jag har ju väldigt svårt för barn till exempel. Så avlidna barn, det är ju fruktansvärt. Men när man väl är i situationen och jobbar med det, så då kliver man in i rollen på något sätt. Mm. Utan allt det här kommer ju i efterhand. Då är det bra att ha ett bra gäng att snacka med och sådär. Kunna prata av sig om känslor och allting och hur det var. Det har man ju fått göra ett par gånger och det funkar ju bra. Och där vet jag att brandkåren också är fantastiska. Mm. Lite så att,
Du berättade också att under din tid där som kriminaltekniker så var du ledig för att skriva. Du är ju också deckarförfattare.
Ja, men precis.
Vad heter din första bok?
Min första bok var ju så ingen deckare faktiskt, nej, utan det kom sen. Men första heter Raseri, min debut. Och det är lite så här en dystopi, apokalyps med virus och sådär. Och den kom ju 2016.
En pandemi?
Så, ja, en jättepandemi då. Med lite en annan vinkling på det. Att det är lite mer så här vampyrmonsteraktigt. Människor blir lite så här förändrade liksom. Och så blir det, så får man följa ett gäng överlevare då.
Var kommer det här skriveriet ifrån då? När dök det upp i ditt?
Ja, jag vet ju inte själv. Det är det som är så kul. För att det var ju någon gång 2014 vet jag att det var i alla fall. Jag vet ju när jag började skriva den boken. Men då, min fru hon är också polis. Och då var ungarna dessutom.
Också, du är inte polis Andreas
bara. Nej, ja. Det är ju lite så fortfarande. Jag brukar säga det
själv.
Ja. Ja, men precis. Ja, men vi gör så här. Ja, men du är ju brandman, menar du det? Nej, polisen är så här. Ja, nej. Vännerna går väl aldrig ur riktigt.
Nej, det är väl så.
Nej, men då var ju ungarna, de var ju yngre och sådär också. Så de låg ju så. Jag tror min fru, hon jobbade kväll eller om det var natt. Jag minns inte. Sådär. Men jag satt i alla fall och kollade på tv och zappade. Ungarna låg och sov. Jag hade inget att göra. Och det fanns uppenbarligen ingenting på tvn att kolla heller. Så då började jag tänka så här, jag måste göra något vettigt. Mm. Och sitter där och bara trycker på fjärrkontrollen. Så bara, då fick jag bara så här, jag ska skriva en bok. Och så fick jag en så här jättekonstig scen i skallen. Och så började jag skriva. Och sen kom ju min fru hem där på, om det var, jag kommer inte ihåg, kvällen eller morgonen. Men då sa jag till henne, nu, jag har börjat skriva en bok. Och tittar ju på mig som, jag är dum i huvudet liksom. Vad fan snackar de? Var kommer det här ifrån liksom? Ja, men ge mig lite så här, ge mig de här sidorna får jag väl läsa då. Så hon tyckte det var bra. Det här är spännande, du måste ju skriva mer. Då blev det lite så här, men då kör jag väl på.
Skickade du in det till ett förlag eller hur gjorde du?
Ja, men 3 månader senare, då gjorde jag väl det fatala misstaget och skickade in det alldeles för tidigt. Jag skrev väl egentligen klart, kanske korrade det lite snabbt sådär. Så det var ju ett råmanus som jag skickade in. Och sen när jag började, och då skickade jag in till alla de här stora då. Och så började det trilla in refuseringar efter refuseringar. Och så började jag säga, det här var ju... Och så började jag forska lite mer. Och bara, när man börjar googla och läsa, det är typ omöjligt att bli utgiven. Jag förstår. Ja, man ska inte skicka in ett råmanus. Det är inget bra. Det måste ju korras och det ska redigeras och det ska skrivas om.
Vad ska man skicka in då?
När manuset är väldigt väl genomgånget. Det är väl det liksom sådär som är viktigt.
Men hur vet du det då som första gångs författare?
Ja, men det har man ju ingen aning om. Det var ju därför jag skickade in så tidigt. Jag tyckte jag hade bra manus. Ja. Men det roliga är, sen jag började läsa det själv. Och bara, vad är det här för skräp? Jag var ju tvungen att höra om ett något förlag där jag så här bad om ursäkt. Förlåt, för att jag skickar, är det okej om jag skickar på nytt? En omarbetad variant. Så där. Och det var det ju, men det var ingenting ändå. Så det var lite synd. Men så jag blev ju egen utgivare. Så jag gav ut den själv. Sålde ganska bra. Ett ljudboksförlag fick upp ögonen för den. Fick avtal med dem, så då gjorde de ljudbok av den. Och den gick så pass bra så att det vart en uppföljare som heter Törst. Det är min andra bok. Mm. Och i den här vevan, då började jag skriva deckare också. För jag tänkte så här, jag är ändå polis och jag vet ju vad jag skriver om. Mm. Deckare borde ju vara grymt. Så då började jag skriva på den parallellt då. Och så hade jag skrivit den. Och då anlitar jag ju lektörer som kollar liksom språk och granskningar och sådär. Och en redaktör och ja, men så där, som jag fick betala i egen ficka. Mm. Och så skickade jag in det manuset då, min första deckare. Blev inte heller någonting, tyvärr. Vilket var synd. Och sen så skrev jag bok två, som är den andra boken i deckarserien. Det blev inte heller någonting. Och då började jag ruttna lite. Så här, och då tyckte jag att det här var bra. Men jäklar vad svårt det är. Och det tar ju mycket tid också.
Ja,
och pengar. Och det ska tryckas upp. Och jag gick ju back på de här fyra. Jag gick ju back jättemycket. Så jag var lite så här, hur ska det här gå? Jag kommer inte kunna skriva något mer. Och det är jobbigt att sitta och skriva ett manus när du inte vet om någon kommer plocka upp det. Nej, eller inte.
Klart.
Och då ägnar du så många timmar åt någonting som du inte vet om det blir.
Mm.
Sen är det ju kul att skriva också, men någonstans vill jag i alla fall ha, om få mödan värt, alltså så i form av någon form av, så att jag inte går back i alla fall varje år. Men då var det faktiskt ett förlag som hörde av sig och hade läst mina böcker och ville då, de tog över deckarserien helt enkelt. Så fick jag ett avtal på bok 3 och 4. Så det är Modernista heter förlaget som ska släppa del 3 i vår. Och så släpper de om då del 1 och del 2 i ny format så att det blir samma omslag och sådär. Och i samma veva som den så var det ytterligare ett förlag som hörde av sig. Så det var så här jättekonstigt. Helt plötsligt när jag funderade på att så här, jag kommer inte kunna skriva mer. Jag har inte tid och pengar. Ja, då hör två förlag av sig och bara vi kör. Så att det var kul. Så då fick jag 3-boksavtal med Saga Egmont heter de då. Som ska släppa min nya bok som heter Den sista marionetten som kommer ut i september.
Mm, spännande.
Och så blir det ljudbok av den också. Och den ska översättas till andra språk och så där. Så det är ju svinhäftigt.
Wow, vad coolt.
Ja, så är det roligt.
Men deckare, vad har du själv för... Vi brukar alltid avsluta med att prata om polisfilmer och vad man tycker om polisfilmer, om gästen kan rekommendera någon polisfilm eller polisserie.
Oj, polisserie, alltså
du kan få rekommendera en deckare om du tycker så. Du får inte vara din egen just när du rekommenderar. Men...
Ja, synd. Nej, men jag var lite så här skadad. Jag läser inte jättemycket. Det är ju ganska vanligt att man som författare läser väldigt mycket. Mm. Men jag gör det inte. Det hinner inte, känner jag. Det gör jag väl egentligen, men ja. Men några deckare jag har läst, jag ska inte säga något sådär, för det är väldigt taskigt. Men det blir lite så här, men det här stämmer ju inte. Det är jättekonstigt, det tappar trovärdighet. Jag försöker se bortom det, att det här är fiktion och det är liksom, men det blir ändå, det tappar trovärdigheten på något sätt. Så att, nej, och så några deckare... Böcker vill jag inte rekommendera.
Någon film då?
Ja, men film, jag vet inte heller. Jag gillar väl, de första Beck-filmerna gillar jag ändå. Mm. Faktiskt sådär. Men jag kollar inte så mycket på svenska deckare.
Jag kan kolla på amerikanska.
Ja, lite så. Tredje skiftet tycker jag är en helt fantastisk serie. Den gick ju på, alltså den har ju slutat gå för jättelänge sedan.
Det har inte jag sett.
Han om poliser, brandmän och sjuksköterskor.
Okay.
I New York.
Ja,
jag vet inte, den gick väl för 20 år sedan eller någonting.
Ja, men vi rundar av med den. Stort tack Andreas, det var jätteintressant att höra dels vad du gjorde inom polisen och att du faktiskt har slutat. Vilket kanske är tråkigt för polismyndigheten som är en polisman färre, men bra för din brandstation.
Ja, exakt. Stort tack för att jag fick komma.
Vi ska prata vidare i ett Patreon-avsnitt. Kanske får vi ett case till inom polisen eller någonting mer om ditt författarskap. Vi får se vad det blir.
Yes.
Tack. Ja, där avsnittet är slut. Så blir det. Men du vet ju att det kommer ett nytt i nästa vecka med en ny gäst. Vi finns på sociala medier, hoppas vi hörs där. Du kan bli Patreon, ta del av bonusmaterial på patreon.com/snutsnack. Ha det fint, så hörs vi. Hej då!